Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag tänkte inleda det här avsnittet av nyhetspodden med att citera DJ Ibu Sall, vars lakoniska finska underground-hit Pilalla har fått en helt ny betydelse och ett nytt lyft nu under den här coronapandemin. I den här låten så rappar han rätt cyniskt om allt som är förstört i dagens samhälle, och jag citerar här nu: nuoriso on pilalla, vanhukset on pihalla, väestörakenne on pilalla, pelkkää paskaa tilalla. Politiikka pilalla, kansantalous pilalla, hyvinvointi on pilalla, pelkkää paskaa tilalla. Ja ord och inga visor här, men jag tycker att lyriken känns jäkligt träffande i de här pandemitiderna då allt just kan kännas rätt skit och på något sätt förstört. Allt från ungdomarna till åldringarna till ekonomin och välfärden. För att inte nu då tala om höstlove och jullove som det nu liksom lyfts fram, att de kanske också förstörs nu av den här andra coronavågen. Eller vad väcker det här för tankar hos dig, Ingemo Lindros?
Ja, jag tror att nu när den här hösten också har nått så här långt att det inte längre är så där jättevarmt och skönt som det var i något skede, och då man lite hade kvar den här känslan av att Finland har klarat det här ganska bra, och vi hade ju egentligen en jättebra sommar som många upplevde, och så här att nej, nu orkar jag inte mer. Så tror jag att många tänker.
Mm, det är nog säkert många som delar den där uppfattningen. Men upplever du på något sätt nu, känns det som att ditt höstlov håller på att förstöras nu?
Nå, jag har inte ett så långt höstlov, det är 4 dagar, så det blir väl mera sådär att vänta nu, att vad gjorde vi våras när man skulle helst ha utomhusaktiviteter och inte då nödvändigtvis gå till simhallar och biografer och så här, fast de är öppna. Så det är ju lite det här att möjligheten finns fortfarande, men nu börjar det ju bli de här riskbedömningarna mera och så här att vad lönar sig och hur noggrann borde man vara och så här. Och så tänker jag att nu är det också mer fast i folk själva, för att nu har vi ju inte någon beredskapslag i kraft, så att det är ju allt möjligt i samhället som ändå är igång, så att då är ansvaret mera på folk själva.
Ja. Jag har själv tänkt åka till stugan så länge man ännu får. Jag menar, blir det igen snack om att man inte ska åka till sommarstugan så här som det var i våras? Så det är ju vissa så här bekanta liksom tankegångar som infinner sig här igen nu.
Ja, och nu är det ju en annan konstellation, för att nu är ju de här smittotalen inte då högst per antal invånare här i Nyland som vi sitter, utan det är ju då mycket högre i Österbotten, men att det är uttryckligen i Vasa som det är högt, medan det i många andra kommuner i Österbotten drar ner det där medeltalet för det sjukvårdsdistriktet. Men det är ju inte den samma konstellationen att få nylänningarna nu ta sig ut i stugor runt omkring i landet, fast det är ju ganska högt här nu också. Det här husområdet är ju där på en ganska klar andra plats.
Lite så där liksom problematiskt är det ändå liksom inför ett höstlov, när, vad ska vi säga, utlandsresor är nu så att säga mer eller mindre uteslutet. Då skulle folk förstås vilja resa här inom landet, och det finns säkert ett sådant behov av att hitta på någonting och få lite sådana här miljöombyte. Och jag såg ju faktiskt en färsk undersökning från resebyrån eBookers, som förstås har sina egna intressen här, men enligt deras uppgifter så planerar över hälften av finländarna att resa inom landet nu under höstlovet, trots då det här coronaläget. Vilket då tyder på att det finns liksom ett sånt här ett verkligt behov, att man upplever att det kan ha på något sätt positiva effekter på psyket, att få lite variation. Men sen är frågan att hur smart är det nu om vi alla börjar röra på oss hemskt mycket över hela landet i ett sånt här läge?
Och det är ju många som säkert har skjutit upp sina resor från i våras eller från sommaren och hade önskat att just precis nu så skulle man komma iväg då till höstlovet och så, men att det är väl att fortsätta gå de här olika rutterna i nationalparkerna och annat sånt här som nu har blivit mer populärt.
Ja, hälsoexperterna uppmanar ju oss liksom att, jag menar, ingen kan ju tills vidare förbjuda oss att resa inom landet och så här, men att hälsoexperterna uppmanar oss nog inför höstlovet att hållas hemma, att inte liksom inte röra på oss för mycket, i synnerhet om man kommer från ett område där det här smittoläget är värre, och att hållas till familjen, och om man just träffas och träffas utomhus, att det är det absolut bästa. Så där är ju nog en helt klar hälsning till oss alla från hälsoexperterna.
Ja, nu är det ju det. Men fortfarande så är ju restaurangerna öppna, fast de nu då måste stänga. Till exempel här i Nyland så ska de ju stänga klockan 23, och efter 10 på kvällen får man inte mera sälja alkohol. Men de är ju ändå öppna. Så det här, va? Nu är det ju en skillnad ändå, tänker jag, jämfört med det i våras. Men eventuellt så kommer det ju ännu strängare regler här senare, ja. Det får man ju se.
Och den stora skillnaden jämfört med i våras är ju förstås, eller den kanske mest uppenbara och på något sätt synliga och konkreta skillnaden, är ju kanske det här med munskydden. Att, jag menar, nu ser vi ett coronaläge som fortsätter förvärras. Nu igen så var det liksom de högsta, hittills högsta siffrorna under hösten, nu här idag, torsdag, 296 nya fall. Men som THL också påpekar så är det fortfarande betydligt bättre än i våras, för att mörkertalet är så mycket mindre när fler testas. Men nu är det ju mycket mer folk som använder munskydd, det ser man ju mycket mer i gatubilden.
Ja, och det måste jag säga faktiskt, när jag åker metro ganska ofta, nu kanske igen då mindre när de här smittotalen ökar, men då när man börjar tala mer om rekommendationer att använda munskydd i kollektivtrafiken, så jag måste säga att unga har varit jättebra på det. Då precis när de här rekommendationerna kom, så tycker jag att det nästan var fler unga än äldre som hade munskydd i kollektivtrafiken. Men jag har inte suttit och räknat det här, men ett allmänt intryck. Och nu så tar ju folk det på stort allvar.
Men det är intressant som du säger det här om dina liksom, vad du har noterat, att unga är bra på att använda munskydd i metron, för att de unga har ju nu på något sätt hamnat i centrum för den här pågående på något sätt coronadebatten nu, när folk är oroliga för den här andra vågen som har satt igång och man vill inte att våren upprepas. Och nu liksom pekas det nog väldigt mycket fingrar mot våra unga. Det handlar just om de här krogarna och klubbarna som man ser som det här stora problemet, att det är därifrån många av de här smittokedjorna har liksom kommit. Och det finns nu en sån här hård kritik. Jag säger inte att alla kommer med den här kritiken, men många kommer med den här kritiken. Liksom. Att nu är det våra unga som är oansvariga och de bara tänker på sitt behov av att få festa. Och nu hotas vårt höstlov och kanske till och med jullovet. Men jag frågar mig lite här, att har den här på något sätt pandemimobben nu, går den lite på övervarv? Kan vi verkligen liksom hålla på att peka ut våra ungas fel? I våras var det de äldre och nu är det de unga. Och det här ska vi nu fortsätta diskutera här i Nyhetspodden. Jag har helt glömt bort att presentera oss. Jag heter alltså Johannes Taberman och jag har med mig politikreporter Ingemo Lindros här från Svenska Yle också. Vi var inne på det här med att Vasa är en ny coronahuvudstad, och det är ju en studiestad med mycket studerande och så här. Kommer det här som en överraskning för dig att Vasa drabbas så här hårt?
Österbotten hade ju jättelåga coronatal då under våren. Och det är ju många tillfälligheter som ibland gör att smittan ökar snabbt. Där har ju de här några krogarna tydligen varit i centrum för den här spridningen. Mm. Och i och för sig nu när det finns mera i samhället så är det ju jättelånga listor på var personer med coronasmitta har rört sig, och det är ju över 1000 personer i karantän och så här. Det är ju jättefin smittspårning i Vasa, det måste man säga, i motsats till här i huvudstadsregionen där man inte har möjlighet på samma sätt. Men ja, lite överraskande. Sen är det ju intressant just det där att peka man finger, att en del medier har rapporterat helt neutralt att så här gick det till när smittan kom till Vasa, och att det var via den och den festen och de kontakterna och kanske några som hade varit utomlands och så här. Och där hade ju sen kommit med, när man har följt hur den har spridits, så har man nämnt de här vissa krogarna vid namn, och då blir det också så att man ju mycket talar om de här studenterna, eftersom det är precis i den åldersgruppen 20-29-åringar som det har synats mest. Och vissa rubriker blir ju ganska fula, som det här att studenterna nu förstör julen och att det är djungens lagar som gäller och sånt här. Så där går man lite långt, för jättemycket av det här handlar ju ändå om ett enda lotteri. Att vem är det som råkar ut för det här? Så det är kanske onödigt att sen ännu hålla på och peka ut. För att vad jag förstår så är det också många studerande som tar det här på stort allvar. Och studentföreningar som anpassar sina evenemang och sånt. Men det kan ju hända att där har gjorts vissa felbedömningar vad gäller en del studentfester.
Ja, det är klart att det säkert gjorts felbedömningar. Och statistiken från i höst visar ju också att det är just liksom, till skillnad från våren, så är det ju nu liksom bland unga vuxna som de här smittofallen har ökat. Och det finns ju liksom då logiska förklaringar till det. Och här kan man just liksom härleda det här till just olika studentevenemang och klubbar och krogar. Så det är ju helt klart liksom att det ligger ju någonting i det här. Men att samtidigt så måste man kanske förstå här de unga. Alla har vi väl ett socialt behov och kanske unga har ännu mer haft ett ännu större socialt behov och har nu bara kanske försökt nu leva så här ett normalt liv så som vi alla.
Och sen så är det ju, har det ju kommit fram i olika undersökningar att unga överlag känner sig jätteensamma under den här pandemin. Så då borde man ju samtidigt prata om det, för att nu blir det ju ännu mer krav på att studera hemma och just många yrkesanstalter och vissa delar av universiteten som har gått över till distansundervisning igen. Och då har ju många hållit på med det hela våren, och jag tror att många som går på jobb och som inte längre är studerande upplever att de har någon slags sociala kontakter via alla de här distansmötena och sånt här.
Precis.
Men om man bara sitter hemma och läser och alla föreläsningar är inhiberade, så jag tänker att vi kan tala om att många studenter eller kanske föreningar och de som har varit kanske mer fokuserade på det här festande kanske har gjort vissa felbedömningar eller att de måste vara mer försiktiga i fortsättningen. Men vi ska också tala om det här att vad har man då att erbjuda när många blir mer ensamma när det här sociala faller bort.
Mm. Jag läste just en färsk undersökning kring de unga under coronakrisen som statsrådet har låtit göra, och den visar att unga överlag har upplevt coronakrisen lite liksom mera negativt än de andra äldre åldersgrupperna. Alltså de stressar lite mer över sin situation och sin framtid. Det är inte några hiskeliga skillnader, men man ser vissa förändringar. De upplever också i snitt att de har liksom svårare att få liksom nödvändig information för hur de ska agera i sin vardag. Och här framgår det också att de anser nog själva att de har följer reglerna bra, lika bra som alla andra.
Mm.
Så att det kanske nu inte är liksom riktigt läge att hålla på svartmåla de här. Eller jag tänker liksom i våras så var det de oansvariga 20-plussarna som pekades ut som samhällets eller pandemins problembarn. Och nu är det 20-plussarna som får ta den här rollen. Kanske vi nu ska sluta med det här, peka fingrar så mycket.
Ja, och det är ju så där som det lätt blir när det uppdagas att nu finns det ett kluster här och där. Mm. Och just när det är på många ställen där unga umgås som det här har skett. Men det som jag måste säga att ändå är en bra sak är ju att de allra flesta unga har inte blivit så allvarligt sjuka.
Nej.
Att det här syns ju då inte i sjukvården ännu särskilt mycket i Vasa till exempel. Mm. Och det är ju ändå en bra sak. Det är kanske något som det inte talas så jättemycket om, för att medierna också har kanske en viss skyldighet att inte underdriva den här sjukdomen, så att man mer talar om de som har blivit jättesjuka eller är långtidssjuka. Men att nu är det ju så att de allra flesta av de som just nu är sjuka så klarar sig jättebra hemma och inte alls något särskilt sjuka.
Mm. Men här säger förstås de pessimistiska hälsoexperterna att jo, det stämmer det där, men att risken är här att de unga då smittar vidare det här till äldre personer, och att vi då igen börjar se det här liksom i sjukvårdsstatistiken sen om det här nu sprider sig vidare till den äldre befolkningen. Så att...
Ja, så är det ju precis. Men att ja, överlag så är det ju nog ganska mycket skyllande på de unga. Jag tänker så här att det är synd när det blir så här liksom generationsklyftor eller så. Att det märker man också i andra länder. Jag tittar lite på hur det ser ut just i Sverige, Norge, Danmark. Och där har det till exempel i Sverige förekommit sånt att man har ordnat såna här rave-partyn i skogen. Jag vet inte om det här är ett försök att anpassa och flytta festerna liksom utomhus eller så, men ändå liksom någonting där man nog har tummat på den där gränsen att vad liksom, att tänk om man gör så här i alla fall, att nu liksom stänger krogarna tidigare, så nu ordnar vi det så här. Så att förstås, nu finns det ju exempel på där man har kanske prövat gränserna lite väl mycket också. Sen såg jag en artikel från norska NRK där de studerande som hade intervjuat sa att festerna kan vi liksom skippa bara vi får behålla våra studier, och med det menar de föreläsningar. Att ta inte bort dem nu som ni gjorde senast.
Ja, alla prioriterar inte det där festande fram om allt annat.
Precis, så den här diskussionen finns nog överallt då.
Men jag tänker på de här just på något sätt generationsmotsättningarna som vi nu har sett under den här krisen. Att det är synd det här när det uppstår, och synd också det här när det bygger på sån här moralism, upplever jag. Och det blir ju samtidigt något skevt i att man nog tidigare bestämde sig för att öppna krogarna och klubbarna, men sen ändå nu liksom fördömer unga för att gå dit. Så det blir ju lite dubbla budskap.
Så blir det. Och sen så måste man ju ändå säga att överlag så dricker ju de unga mindre än vad man gjorde till exempel då när jag var ung. Och jag tänker att när man nu använder det här begreppet coronalink, och jag vet inte riktigt vad det är på svenska, men det är att det blir liksom något ställe där smittan sprids snabbt. Så det skulle ha varit kanske ännu värre då för en 20 år sedan i studielivet, då folk faktiskt drack mycket. Att där måste jag också säga att det är ju en sak som de som är unga nu har gjort bättre än de som var unga för 20 år sedan.
Precis. Så kanske vi inte ska döma ut våra unga så hemskt hårt nu i dessa tider när det är utmanande ändå för oss alla på olika sätt. Ingemo Lindros, tack för att du var med här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.